Jag heter Wilhelm och det här är det 79:e avsnittet av Nordnordost podcast. Och med mig i studion har jag Anders.
Tju! Ja, god fortsättning.
Tack, tack. Tack själv. Det är den 25 december. Nådens år 2020.
Ja, jo men precis.
Ja, jag har ju då demonterat min studio. För att jag ville ha den snabbaste datorn i vardagsrummet istället. Jag kunde spela Cyberpunk 2077. Kvar blev diverse små plotter. Och därför vi fick som ägna 10 minuter innan vi började spela in och försöka hitta någon så här kombination av sladdkopplingar som faktiskt gav något ljud som du kunde höra.
Jaha.
Och som inte gav mig brus.
Just. Ständigt dessa dataspel.
Ja. Jag tror att det finns skäl att återvända till Cyberpunk 2077 någon gång i framtiden. Det finns som lite saker man kanske vill ta med sig till rollspel och saker som man kanske inte vill ta med sig till rollspel. Men vi tar det längre fram när fler har haft chansen att spela igenom det. Det har ju varit så här lite buggig release så det är många som har köpt det som inte ens har kunnat spela det alls.
Ja, jag har hört lite viskningar om sånt. Utan att försöka få det med särskilt mycket ens.
Men jag har spelat rollspel.
Trevligt.
Mm, jag har spelat mer okult med Ronja och Regine. Och det postas lite långsammare men ändå även om det är jul. Och det är ju hejdlöst roligt. Mysterierna tätnar på den lilla ön.
Mm.
Mm. Och så har jag spelat... Ja, egentligen, jag har inte spelat Riddarros. Men jag har pratat Riddarros med mina spelkamrater. Och vi har kommit fram till att vi inte ska spela Riddarros någon mer.
Jaha.
Mm.
Ja. Var ni som nöjda eller onöjda?
Ja, onöjda var vi väl egentligen. Vi pratade lite grann om hur vi tyckte att landet låg i den där. Och kom väl fram till att ingen var jättenöjd med hur det hade utvecklat sig. Vi gick in med lite förväntningar och ingen hade fått sina förväntningar infriade.
Mm.
Och då bestämde vi, ska vi göra någon sorts försök att lappa här eller ska vi bara låta den tyna bort och så kör vi någonting annat istället? Och då bestämde vi oss för att då är vi nöjda här. Då ska vi börja dyka in i varför vi inte var nöjda så vet jag inte. Men vi hade ju 6 separata storylines som löpte parallellt. Och det blev lite för lite av allt egentligen. Jag tror att alla historierna hade haft livskraft på... Om den fått vara själv så att säga. Den hade fått rum att växa men nu blev det som så hattigt.
Ja, helt separata storylines sådär. Det kanske blir lite för många spelare då. Eller i ett sånt läge. Alltså på tre kanske ni hade liksom rott ihop det på ett annat vis. Men när det är helt separat sådär och så pass många så. Ja, jag förstår.
Ja. Mm.
Det kan vara en av bitarna.
Och sen så hade vi ju då gått in i det att det skulle vara lite mera strategispel i det. Vi hade ju med oss från Maskros när vi spelade science fiction-spelet. Då hade vi ju ett metaspel som var väldigt trevligt med de här fraktionerna som slogs mot varandra och hur det gjorde följverkningar på rollpersonerna. Och vi tänkte att vi skulle skala upp det där men det blev inget bra den där uppskalningen så att det här kriget som pågick i bakgrunden fick inte riktigt den betydelse som vi har hoppats på. Så att, ja, vi bestämde oss. Riddarros är inte mer.
Mm.
Mm.
Så kan det vara. Jag har väl bara haft inställda spelmöten sen sist vi spelade in. Kanske jag skulle väl haft 2 tror jag som inte har blivit av. Det kommer nog bli ett nu 29 eller sådär innan året tar slut, så ska det bli ett till i alla fall. Sen funderar jag väl på att kanske spela någonting mer nu i mellandagarna när man ändå sitter och har tid. Jag har ingen riktig vision om vad faktiskt. Däremot har jag ett lokalt önskemål om att spela D&D på riktigt av en yngre förmåga, vilket är skojigt. Så det är klart vi ska spela D&D. Mm. Bara, spelar ingen roll vilken vision det är. Jag vill bara testa att spela D&D.
Okej.
Okay. I'll serve you.
Homes.
Det kommer nog bli röda lådan skulle jag tro.
Okej. Okay.
Så får vi se. Innan 2020 började så startade jag faktiskt en tråd på Rollspel.nu nu med rollspelsrelaterade nyårslöften.
Coolt.
Apropå vad man har spelat och sådär. Det har ju gjorts några år då och då. Men jag tyckte det var ganska skojigt sådär. Så att jag gjorde en. Och jag har misslyckats kapitalt kan jag säga. Största misslyckandet är väl att jag utlovade nya inlägg på Norrband och ett i månaden eller någonting sånt där. I snitt i alla fall. Det har inte blivit ett enda. Så jag kan inte ens skilja på corona utan den är redan halkat av liksom januari, februari. Hade tänkt att jag skulle ha med mig klistermärken till Gothcon eller någonting sånt där. Någonting att kränga.
Ja.
Och bara i de bästa av världar händer det.
Men där kan du ju så här, skylla ifrån dig.
Där kan jag skylla ifrån mig lite grann. Jag hade tänkt att jag skulle dra ihop rollspelande utanför kampanjen jag spelade i. Jag har kanske varit ansvarig för att dra ihop ett spelmöte som inte var i mina kampanjer eller i huskonvent, fast online då, ungefär. Så att ett svagt okej okay, kanske. Och så var det testa att skriva ner allt jag spelar under året. Och det här har jag nog gjort. Jag tror att jag inte har missat någonting. Och i så fall så har jag i skrivande stund då, i tid av inspelning och innan detta eventuella sista spelmöte för året planerat då, än så länge. Skrapat ihop 48 spelomgångar. Varav lite förvånande 18 stycken av dem då är i den här fienden ibland oss Warhammer-kampanjen vi kört. Jag är ju impad att jag kört så många måste jag säga. Och ja, jag kan ju slutredovisa det när vi har klockat av hela året, men det är ändå varit lite skojigt måste jag säga. Kika på. Jag har också tänkt, det sista löftet jag hade gjort var att köpa minst en rollspelsrelaterad bild. Det verkar jag inte heller ha lyckats med. Jag har ju för sig fortfarande lite år på kommen där också, men jag vet inte vad det skulle vara till i så fall. Jag har 2016 när jag har gett samma rollspelsrelaterade nyårslöfte och inte lyckats då heller. Detta är ju konstigt. Jag känner ju människor som arbetar med sånt här. Som jag gärna ska himna pengar. Men jag måste göra ett projekt också.
Jag försöker lyssna med ett öra och småsurfa försiktigt med en hand och se ifall jag har skrivit någonting i den här tråden. Har jag lovat någonting?
Ja, kan se. Jag har tråden framme här. Om jag ser ditt ansikte någonstans. Nej. Du verkar inte ha skrivit i den.
Nej, men då så. Då så. Ja, men då vann jag
då
i år.
Då vann du i år. Grattis.
Tack. Tack.
Jag ser att det är en del andra som har skrivit saker som att spela mer kring bord och inte bara över Skype.
Mm. Det var... Jag kanske haft det lite tufft.
Ja, haft det lite tufft i år, ja. Måste jag säga. Så kan det vara.
Jag tänkte på det där du sa om att skriva ner allt du hade spelat.
Mm.
Och jag har sett vår vän Joel göra detta och jag hörde samma sak på någon av alla dessa podcast jag har lyssnat på sista tiden. Det var en kille som hade en riktigt, riktigt fin anteckningsbok och gjorde alla sina rollspelsanteckningar i samma bok, anteckningsbok.
Mm.
Inte byta av anteckningsbok per spelare utan men allting går i samma och det var ju då nostalgins guldgruva att bläddra i dem där i efterhand sen.
Ja, det kan jag tänka mig. En av spelarna som var med i Mouse Guard-kampanjen verkade ha den typen av anteckningsbok. Med problemet då att när den ena kampanjen kommer i kapp nästa kampanj, för de har då inte sorterat kronologiskt utan de har börjat någonstans med en kampanj och så lämnar gott om plats till nästa. Liksom. Så helt plötsligt så börjar det glida in lite grann och bli lite hoppigt i alla fall. Då. Det är ju problem så att säga med där det inte bara går att stoppa in nya sidor som mitt dokument. Mm. Jag har bara kört en lista i en anteckningsapp. Liksom. Skrivit ner datum och gett dem episoderna namn efter ungefär vad som hände, så det ska ha någonting att gå på i alla fall. Förutom när det bara one shots med ett visst spel, då har jag bara skrivit vad det var för någonting.
Mm.
Men det kanske är någonting för nästa år att levela upp det där. Jag har anteckningsböcker liggande som jag inte har rört. Jag har ju den där inte så ovanliga problemet att anteckningsboken tillräckligt fin, så det är svårt att komma sig för att göra någonting i den.
Och man ska ändå ha tillräckligt fint för att det ska vara värt det, men inte bara ha ett sånt där rutat skolblock.
Nej, men precis.
För att då är det så dåligt åt andra hållet på något vis, känns det. I alla fall för mig.
Ja, men lite så.
Ja. Nej, det är att hitta medelvägen där.
Ja.
Någonting som är så fint att man vill ha kvar det och så fult att man liksom vågar ta sig över tröskeln.
Mm.
Börja rista i den. Jag har samma problem där. Jag har en samling med anteckningsböcker i varierande grad finhet som bara ligger och skräpar. Eftersom jag då inte... Ja, jag ska spara dem till något speciellt sammanhang. Det var jul!
Det var ju det.
Och på julaftons morgon så såg jag att jag hade fått ett meddelande. Och det var ett fan som ville ha lite ökenrosråd. Ja, skriver väl ihop någonting då. Så här och så här och så här. Blir bra. Och sen så läste jag frågan en gång till. Lite mer noggrant. Har jag täckt allting nu då? Jo då, i första stycket så var det ju faktiskt årets ros då. Och jag fritt ur brevet då. Jag har lyckats spela en mindre kampanj och det hela flöt på oerhört bra. Vi spelade en väldigt barntillåten version eftersom min tonåriga dotter var med en av spelarna. Det har lett till många intressanta diskussioner om relationer, vilket var en oväntad bonus. Och jag blev ju otroligt glad på så många plan. Dels var det någon som hade spelat Ökenros. Och de hade tyckt att det funkade bra. Och de hade fått in, jag vet inte, nybörjarnivån på den här tonåriga dottern, framgår inte, men någon som då har spelat inom familjen då. Det är ju roligt. Och att de tyckte att det blev intressanta diskussioner utanför då. Till exempel om relationer. Och vi skojade ju lite grann i, jag tror det var förra avsnittet eller förra om det här. Att vi inte ger, vanligtvis inte ger barnuppfostringsråd i podden.
Ja.
Men då har vi alltså, då bjuder jag på ännu ett råd. Och det här är ett utmärkt spel att spela med era barn. Ifall ni är intresserade av att diskutera relationer med dem.
Ja, alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det här, jag är ju nästan lite böjd att citera Carl Bertil, som jag då inte såg igår men såg i morse till gröten. Att det här är förbannat mig det finaste jag hört sedan konfirmerades. Wow, vilken rolig respons. Det är underbart. Hurra!
Ja, men vi svarade. Det var en fantastisk julklapp. Och det var inte så mycket andra julklappar då. Vi är ju vuxna i familjen och har slutat med sånt som brorsöner och sånt där som får paket, men inte vi.
Mm.
Men ändå så fick jag denna då, så det var ju fantastiskt roligt.
Ja, jag fick en julklapp som var ungefär vad jag hade önskat mig. Jag hade önskat mig två påsar filidutter, för tydligen fanns det mer än en smak och det har jag aldrig vetat. Det finns alltså inte bara bananer, det finns också päron och hallon.
Okej.
Men det var då inte bara två, utan det var fyra påsar godis i denna julklapp. För det var en påse kryptoniter också, som jag ju tycker om. De är inte som jag minns dem, men det är fortfarande bra, för surt är ju bäst. Och så var det vanliga filidutter också. Så the whole set. Så att jag kanske ska göra någon sorts smaktest och recension publicera någonstans. På det så drar jag direkt en ny tangent här. Jag pratar med en god vän. Vi brukar alltid höras på julafton. Just, även ifall vi inte hör så mycket annars så brukar han ringa. Så jag tänkte att jag skulle vara före honom i år. Jag försökte vara före honom i några andra år också. Så det oftast misslyckas. Och fick höra att de hade flyttat till ett nytt område. Och i det nya området så finns det då en hemsida som heter typ så här området nytt liksom någonting. Mm. Och ser ut som att det är liksom pensionärer som har gjort på internetkurser eller något sånt där. Mm. Det lär inte vara det, men det ser ut så. Och Först tänkte jag, är det här som en så här skvaller, lokal skvallergrupp på Facebook då, eller? Nej. Nej, det är fullkomligt uppåt väggarna Crazy Bananas egentligen. Och en artikel hade tydligen handlat om att någon hade en hemlig kronfågelfabrik genom att kasta ut smulor och grejer på vägen så att måsar blev överkörda av lastbil så att, som då sen såldes som ja, kronfågel. Och det var ju fågel. Ah, ja. Ja. Och det var kanske det som var kontentan där här att måsar är ju fågel. Eller någonting sånt där. Och jag bara, det här är ju fantastiskt roligt. Så lite ryktet sägs det då vara någon som har svårt att sova om nätterna som sysselsätter sig själv genom att skriva fake news om bostadsområdet. och det var ju fantastiskt. Det är jätteroligt. Vi gillar ju sån där
kontrafaktiska nyheter.
Ja, kontrafaktiska nyheter och rollspelsböcker och poddavsnitt.
Ja, vi fick ju en ros av Dimfrost, känd från Nanoappan och de kontrafaktiska rollspelsrecensionerna.
Ja,
för förra avsnittet. Mm. Det var ju roligt.
Fin anledning att länka.
Maestron nickade till.
Ja, exakt. En fin anledning att få länka Nanoappan i show notes igen.
Ja.
För det ligger väl uppe än, tror jag. Ja.
Ja, annars finns den säkert i Archive.
Ja, precis.
Så både du och jag har ju fått julklappar då.
Ja, kan vi säga.
Men är det nu någon som inte fick en julklapp och skulle vilja ha ett sånt här utvecklingskort för FPGA, ett D10 lite, så finns det kvar. Ingen av våra mecenater har hört av sig och varit intresserad. Så det är bara att dyka in i Nordondos-gruppen och ropa så fixar vi det.
Säg mig, Wilhelm, är det så att de enda som kan göra någonting med det där förstår redan vad det är för någonting när du säger så?
Ja, alltså är man lite datorintresserad och vill göra något sånt där projekt i gränslandet mellan hård och mjukvara så kan man i detta magiska kort och ladda på en dator som är gjord i mjukvara. Och sen kan man köra program på den och man kan som ha lite interface till strömbrytare och lysdioder och blinkeblink och sånt där. Så att det är som en Arduino på steroider kanske vi kan säga till. Täcker vi något fler lyssnare då?
Ja, men just. Då... Nej, jag har egentligen ingen aning ändå. men bra. Ja, då så. Då...
Ja.
Jag tycker det var lämpligt.
Ja, det är ju väldigt rollspelsrelaterat som vanligt.
Ja, absolut. Var det inte, dök inte upp fundering om att använda en Arduino till någon sorts elektronisk tärningsrullare till exempel?
På rollspel.nu, det var Krank som ville ha.
Ja, istället för att sitta och hålla på och rulla tärningen och ha en liten apparat att trycka på. Jag tyckte det lät asnice. Man bara, tänk om man kunde göra en liten plåtlåda så där och lackar en så här liksom sovjetarmé grön till exempel.
Ja, just det.
Så någonting åt det hållet. Kanske eventuellt skulle kunna hitta någon gammalt skum från någon gammal 70-tals kartong till någon gitarrpedal jag har eller någonting sånt där. Som luktar lite grann så man kan liksom knugga in den med.
Okej, så det luktar retro.
Ja, så luktar retro också. Jag tänker att det är en av de ganska viktiga sakerna. Jättelänge sedan jag startade min Marshall Superbass från 1976 och kände den här doften av varmt damm som ligger på vakuumrör. Liksom. Det är ganska speciellt. Inte bara låter bra, utan det luktar närvarande.
Det luktar bra.
Nej, det luktar inte bra, men det luktar närvarande. det är en fysisk manifestation, verkligen. Det är en artefakt med närvaro.
För alla sinnena, det lyser lite fint från rören och det luktar hemtrevligt. Ja, och det låter lite...
Ja, man kanske skulle kunna stoppa in ett fuskrör i lådan där också och göra några små såna här ventilationshål. Så att
det glimmar lite. Ja.
Ja. Mm. Jag tror på det här.
Vi har ju inte julpysslat, men typ oktoberpysslat, jag och Frida. Vi gjorde så här lyktor som glimrar i olika färger som vi då programmerade med hjälp av Arduino då, som är en en liten, väldigt enkel dator som lämpar sig väl för den nybörjaren som vill programmera någonting som inte bara är i datorn utan påverkar sin omvärld lite grann. Så vi gjorde ju två stycken då, en som simulerar en liten brasa och en som är något sånt här häxigt färgskimmer som Frida fick konstruera då. Och det är ju också sådär stämningsgivare. Jag ser fram emot att vi nästa gång ska spela fysiskt runt bordet, så ska jag ställa våra sådana där pyssellyktor i spelrummet så att de får sprida stämning.
Ja, det låter fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Jo, alltså det här grejen som Krank ville bygga, jag har ju gått i samma tankar.
Mm-hmm.
Och på den gamla onda tiden, alltså nu pratar vi riktigt gamla onda tiden, typ 80-talet.
Ja.
Då fanns det massor med datortidningar i vilket det följde med små spel. Och spelen följde då inte med på en skiva sådär, utan de följde med så att källkoden till spelen stod liksom skriven i magasinet. Så att man fick som rad för rad skriva in själva programmet från tidningen i sin mikrodator och sen kunde man köra det, så var det något litet spel eller något litet program sådär.
Lite fantastiskt alltså.
Lite fantastiskt. Timmar av jobb. Gärna med någon font som inte gör skillnad på i och ett och lilla l. Och som ung, inte särskilt van programmerare, det är inte helt uppenbart vad det ska vara i varje position då. Så att man fick öva felsökning också ordentligt där då. Det var väldigt pedagogiskt. Och jag har velat ha något sånt där till Hydra.
Ja, men eller hur?
Ja, men visst hade det varit mysigt att skicka med liksom källkod i pappersform, ja, i Hydra.
Ja.
Och faktiskt, det här som Krank frågar efter, det har varit liksom kandidatprojektet nummer ett som jag har lekt med. Därför att en sån där Arduino och någon liten knappsats och lite siffror som lyser sådär. Alltså det är inte särskilt mycket pengar vi pratar om. Köper man grejerna från Kina så kostar det kanske en 100-lapp eller något sånt där. Med alla sladdar, allt som behövs. Allt. Och sen får man ju då konstruera någon sorts inslutning till den här då. I ett glasspaket eller en plåtlåda eller vad man nu har resurser att bygga. Och det är som ett ganska mysigt projekt som man har glädje av. För lång tid framöver att kunna trycka på knappen och så slår den elektriska tärningen en 300 eller 3T6 eller vad det nu kan vara. Så det kanske är värt att återbesöka detta den dagen Hydra vaknar till igen.
Mm.
Hydra nummer 10 sålde i 3 exemplar.
Mm.
Wow! Och det har ju då varit en avtagande trend i försäljningssiffror. Så att den får väl ses som fullständigt insomnad nu. Även om det pratas lite smått i vrårna om att det borde komma en Hydra 2000 som handlar om, ja, alla sorters spel egentligen. Eller alla sorters rollspel i alla fall.
Mm.
Får väl se vad som händer under 2021.
Ja.
Hur länge har vi varit igång? Har vi varit igång en halvtimme? Ja, det börjar bli nästan bli dags att fundera på hur vi ska som närma oss dagens ämne.
Kan vara lämpligt.
Och jag satt på internet. Eller jag satt inte på min dator var uppkopplad till internet. Jag satt bredvid min dator och tittade på skärmen och så blev jag upprörd.
Jaså.
Och jag tänkte att det här måste vi ju prata om på podden. Jag blev upprörd på internet. Jag skrev ingenting där, det brukar jag inte göra. Jag brukar spara min vrede till podden och så pratar vi här istället.
Okej, okay. Och det var inte en spelledarskärm den här gången?
Det var inte en spelledarskärm den här gången. Det var i en av de engelskspråkiga OSR-grupperna.
Mm-hmm.
Där det var en person, jag tror att det var en farbror, jag minns inte så noga, som ondgjorde sig över folk som spelade fel.
Mm, ja, just.
Mm. Och var genuint upprörd i sitt innersta av sitt hjärta över att det fanns folk som spelade med förståelsen eller överenskommelsen om att rollpersonerna kan inte dö om inte spelaren säger okej.
Okej.
Alltså att när rollpersonen går ner på noll så ja, den är utslagen för den här striden. Men den kan inte dö för den spelaren som säger ja, men, och nu dog min rollperson. Och den här personen var oproportionerligt upprörd tycker jag. Egentligen.
Mm.
Även om jag väl håller med om på något vis att spelar vi OSR så som OSR i allmänhet förstås, så är att rollpersonerna dör ganska, är en av de här kärnpunkterna. Ja, rollpersonerna är billiga, det är spelarna som är viktiga på något vis.
Mm.
Men att personen var så upprörd, det gjorde mig så upprörd.
Det är någon som har fel på internet.
Så nu sitter jag här. Det är någon som har fel på internet, kära lyssnare. Nu ska ni få höra. Och jag skrev ingenting där. För att bråka på internet är så fruktansvärt improduktivt. Men jag kan ju då sympatisera med upplevelsen att jag, eller person A, har en uppfattning om hur spelet ska fungera och person B har en annan uppfattning om hur spelet ska fungera. Och ifall inte de synkade innan de börjar spela så hamnar de i problem när det börjar skava.
Ja.
Och då kan man ju då ha mer eller mindre mogna sätt att hantera det skavet då, men sådär.
Jag tänkte så här, kasta porslin eller bälta bord och sånt där till exempel. Det är saker som jag föreslår att man undviker.
Välta på ordet och säga upp bekantskapen. Ja, så därför tänkte jag att vi skulle prata lite fram och tillbaka kring döden. Och vad som händer när någon dör i rollspel. Kanske främst i OSR, men inte nödvändigtvis bara i OSR. Sådär. Jag tror att det finns spännande saker där. Och att de möjligen har lite bäring på ett tidigare avsnitt som vi haft. Vi pratade om erfarenhetssystem i rollspel. Mm, jag kan tänka mig sådär. Och sen tänkte jag då att jag som kräker ur mig allt jag vet om det här, eller allt jag tycker om det här, vet väl ett starkt ord. Och du nickar gillande. Men då har du en syl i vädret nu, så är du välkommen att...
Ja, ja, nej, men när jag tittar på OSR och den bubbla jag lever i när det gäller OSR-spelen, så när vi pratar om döden i OSR-spel så är det mer en fråga om okej, men börjar du om på level 1 då? Eller börjar du på samma level med nästa rollperson? Liksom? Det har inte varit frågan om man dör, utan det är klart man gör det. Lite så. Det har varit standard, det jag har spelat. I några enstaka spel så kanske man inte autodör på noll. Jag sniglar till vänster och ser Explorers-boxen i min hylla. Där har jag för mig att det finns en liten tabell där något av resultaten är att man får någon sorts adrenalinkick eller att det mest bara var chock och att man kommer tillbaka om några runder eller så där. Och man lår noll hitpoints då. Och i andra spel så är man inte död förrän det har tickat ner till minus negativ kon eller någonting sånt där, massa olika varianter.
Mm.
Jag vet inte, jag har generellt kanske dragits mot de här som är lägger det platt, punkt nu, pang, boom, död. I mitt eget knåpande, Drakarnas stad, så plockade jag ju lösningen från, vadå? Ja, det är väl ut mot skären ganska rakt av i och för sig. För där finns det ju någon sorts vanliga hitpoints först. Och sen efter de tar slut så går man på, vad heter det då? Heter det styrka i det spelet kanske? Alltså, som det fysiska grundattributet, liksom grundegenskapen. För det är bara tre grundegenskaper där, inte de klassiska. Och då valde jag att använda det som en säkerhetsventil lite grann, för jag visste att jag skulle spela med typ 10-åringar eller någonting. Då du har dina hitpoints, och när din hitpoints är slut så om du vill kan du få slå ett slag för att kunna fortsätta trots att du är nedslagen liksom. Men då kommer du gå på fysiken då, kommer gå på kroppen på ett annat sätt. Det var mer svårläkt, ingen sån här som man får tillbaka på en gång. Jag valde att göra det som men som en buffert liksom, för att man ska kunna vara utslagen för striden och nöjd så, helt enkelt. Utan att ta det till den mer, vad ska jag säga, abstrakta nivån av att välja om man ska dö eller inte. Utan ge den där gråzonen där man inte riktigt behöver byta perspektivet riktigt.
Mm. Jag vill minnas att det finns OSR-varianter där när du får noll hitpoints så börjar du slå på tabeller för permanenta skador. Ja, du kanske kan komma tillbaka i spel, men då kommer du att ha en permanent skada som gör att din nollperson fick betala lite grann då för att den dog. Nu är den lite sämre än den var förut. Och jag är väl egentligen inte emot döden i rollspel, eller specifikt inte i OSR. För på något vis så är det ett spel om en insats. Det är som lite grann av ett hasardspel, och det hasardspelet är bara intressant därför att vi har satsat någonting. Och i rollspelet så satsar vi vår rollperson. Så jag tycker väl att det är intressant när, om man förlorar i spelet, att det har en kostnad, för att det gör segern så mycket sötare.
Nu nickar jag instämmande.
Om jag inte riskerar någonting när jag går och slåss med draken, spelar det då någon roll om jag vinner? Och kommer man ur det perspektivet så förstår jag att man blir ganska upprörd på folk som säger, ja men min dollperson dör inte för jag vill inte det. Därför att då spelar de inte med samma insats utan de spelar med en annan insats. Eller om man är välvillig då, de har missat poängen med spelet. De deltar i aktiviteten, de får inte uppleva varför vi är här. De missar det roliga liksom. Kan de ju vara ute efter något annat roligt än vad man själv är, men ändå.
Ja, precis. Jag tänker, det är ju en fråga om ton väldigt mycket. Vad det ska vara för någonting. Klassiska dö på noll hitpoints, pangmom-grejen. Det finns ju ingen nedtrappning så där. Det är ingen så att du blir lite sämre för att du har börjat ta massa träffar. Utan man dör ju knall och fall. Och det har ju det är ju någon sorts plötslighet till det där som gör att det känns lite brutalt ibland. Det känns kanske mer brutalt ifall man har kommit från 12 hitpoints och gått ner till 0 än om man började med 4 eller 2 hitpoints. Mm. Då är det förstås väldigt, väldigt plötsligt, för att det räcker med regelbunden träff. Eller en lömsk armborstfälla som träffar din fullplott hobbit med sköld i halsen fast du har löjligt hög AC. Det händer mig på ett gott röj.
Ja, men det som gör det spännande. Varje rum kan på något vis vara slutet.
Ja, men exakt. Ja, men det var också sådana här tillfällen där vi kom in och så hade vi liksom en hel expedition med oss verkligen. Vi var 4-5 rollpersoner och hade liksom lite extra henches med oss. Och bara, nu jävlar, nu ska vi ta dem. Och så har vi inte ens konfronterat någon innan min rollperson med högsta AC i gruppen dör. Man bara, nej. Ja, droppligt. Men då kan jag ju tack och lov uppskatta det då. Men när det gäller ton så tänker jag ju förstås på mörka hål. För där löser du ju med att man blir tillfångatagen. Eller åtminstone går ner när man kommer ner på noll.
Ja, precis. I det fallet att vi spelar med antagandet att rollpersonerna är beständiga. Alltså att det är de här rollpersonernas berättelser som vi ska spela. Och det är ju ett problem som vi springer in i om vi spelar tradd till exempel. Att, ja, vi spelar ett äventyr av gäng som ska följa en story och sen så blir det en TPK. Och då kan vi inte bara fortsätta, för att alla de som visste vad det var för plotline, de har ju gått åt.
Mm.
Och vi hade ju lite grann det perspektivet när vi spelade. Att ja, men vi fortsätter, alltså vi har en story som vi vill spela lite grann här. Men när jag sitter och skriver i mörka hål nu, så är de reglerna som kräver att jag skriver någonting, de är mer dödliga. Men då finns ju det här systemet med XP för guld, eller egentligen att guld är XP. Och det betyder ju att du kan på något vis försäkra din kompetens genom att lägga ditt guld på att levla dina henchar, så att i den händelse att din rollperson faller ifrån så får din nästa rollperson vara bättre, eftersom du då tar över en av gruppens henchar som din nya rollperson när du dör. Och det tycker jag är sympatiskt, och det löser samtidigt det här trallproblemet, men vad händer om alla dog? Okej, okay, att alla dog, det är vi fortfarande rökta. Men ifall någon av huvudpersonerna dör så är det ändå en av henkärna som hoppar in och som har varit med från under en period och kan antas vara införstådd i vad questen innebär och vara tillräckligt motiverad för att jaga vidare. Om man då vill ha en motivering även på rollpersonsplanet och inte bara på spelarplanet.
Mm. I vårt speltest av Naramakari, Naramakaris ruiner, så var det åtminstone ett par stycken henkär som blev rollpersoner. Det kan ju ha den lustiga bieffekten av att de plockar en henchman som inte har några särskilda stats och rullar som en rollperson, så kan de plötsligt bli lite sämre. Om man använder vissa regeluppsättningar. Men generellt så. Så att har man då redan hållit på att utveckla dem så att man har dem färdiga, så blir det en annan sak.
Det där följde ju med in i KUF, det där tänket att ja, men spelargruppen är, eller inte spelargruppen, men rollpersonsgruppen och partyt är på något vis en kult, en grupp med sin egen agenda. Och de knyter personer till sig och som kommer att fortsätta kampen i händelse att någon av grundarna faller bort. Och då för att det inte skulle sakta in spelet så fort man rekryterade någon så har alla henchar 2-2-2-2-2, alltså typ snittet då, 11 i vanlig Dungeons, i alla grundegenskaper fram tills den första återhämtningsfasen som de är med i. Därför att då slår man fram dem, för att då har man ändå som, vad heter det, en paus på något vis.
Mm.
Och då slås de som rollpersoner. Och då kan det ju visa sig då att den här vaktmästaren som han drog med sig har karisma 6 och är ett riktigt som fysiskt praktexemplar. Vilket inte framgick i beskrivningen från början då. Men det har bara spridit glädje runt bordet när sådana där saker har hänt. Och som vi pratade lite grann när vi spelade det här Masks of Nyarla Hotep med QF-reglerna, att det fanns som intresse att bara kasta blickar på att vara lite oförsiktig med sin rollperson för att på så vis få ta över en av de betydligt bättre henscharna som sin nya rollperson.
Ja, det är ju en intressant dynamik, måste jag säga.
Någon sorts mittdiskussionsuppsamling här då kanske, att jag är väl egentligen inte strikt för eller emot det här att spelaren säger okej, nu dör jag min rollperson, som det var när vi spelade Mörka hål i början. Nej, jag dog inte, jag är medvetslös, jag kommer att vakna och sen så får vi spela vidare från den situationen. Eller att så här, knallfall, du dör. Men jag tycker det underlättar enormt om man kan ha en öppen diskussion om det här innan man börjar spela.
Ja, men absolut. Alltså, bara man sätter parametern så jag är, precis som du, så tycker jag att det passar ibland och passar det inte ibland, ungefär. Båda varianterna fungerar alldeles utmärkta. Men det är gött att veta vad man håller på med, liksom.
Ja, där hör du. Amerikanska upprörda människa.
You should be a bit little more lagom.
Be more lagom. Talk to each other.
Spela järvt, be more lagom. Alltså, vilka guldkorn. Jag förstår inte att någon behöver en annan källa till visdomen oss.
Nej, men alltså, jag, det här att spela järvt. Om vi då kopplar det till OSR där rollpersonerna kan dö. Det är ju att faktiskt gå ner i grottan överhuvudtaget. För går vi in i OSR-en och säger att rollpersonerna kan dö när de går ner i grottan, då går jag inte ner i grottan. För då kan inte min rollperson dö. Och sen så blir det någon sorts trevande spel på värdshuset i väntan på att det ska dyka upp en utmaning som är så lindrig att rollpersonerna vill engagera sig i den. Eller att de tycker att det är mödan värt. Och det är inte nödvändigtvis så att det är särskilt roligt att spelleda en sån grupp. Eller att spela i den heller för all del. Det är så här, det där vill jag nog inte. Det där ser lite farligt ut. Och så sitter man på värdshuset, bråkar med bartenden för att få billigare husrum så att pengarna ska räcka längre så att man inte behöver äventyra.
Ja, alltså det är ju en gångbar kampanj, men jag tänker att den som har plockat fram en schysst OSR-modul är inte så inställd på att spela just den. Så att, ja, också en bra sak så där att veta redan i förväg vad man har tänkt att man ska göra. Liksom så där.
Ja.
Och vara ganska överens om det.
Ja.
Utan att det behöver bli play before play, vill jag säga, för den saken skull. Utan, ja, men det är klart det är så. Jag tycker också det är ju en del av OSR-skärmen också. Att prata ibland med en kompis om det här och tycker att men de där äventyren, till exempel en del Lamentations-äventyr, om man tänker de tidiga, typ Tower of the Stargazer, finns ju ställen där man bara pang, boom, dör, knall och fall, bara man petar på någonting i princip. Mm. Vilket då å ena sidan kanske känner som pedagogiskt avskräckande exempel på hur man inte bör bete sig. Å andra sidan är det ganska kul för det händer någonting. Det är inte bara status quo, det är inte helt bara sådär, utan det händer någonting. Och det kan vara ganska skoj att dö, knall och fall, dråpligt. Beroende på hur man är lagd som spelare. Eller dricka en konstig potion och inse att man inte längre är bunden av gravitation, utan börjar sväva uppåt lite grann i luften utan att dra iväg någonstans. Eller vad det nu kan vara. Så det finns ju verkligen ett nöje i det, att det här, det rena upptäckandet i OSR, att som inte har särskilt mycket djup, utan det är kul att peta på grejer och se vad som händer. Och det är väl en del av järvheten i OSR då, att göra saker som kanske inte är så smarta jämt och se vad det blir, bara för att det är kul att kolla.
Ja, Funhouse Dungeon, där det finns massa saker att interagera med, och en del är fantastiskt roliga och bra, och en del kanske inte riktigt så bra. När ni drar igång er rollspelskampanj, så tipsar då Nordnordost om att ni ska ta en liten paus och fundera på, kan rollpersonerna dö i den här kampanjen? Och på vilka premisser spelar vi? Är det så att den spelare som vars rollperson dör börjar om med en ny rollperson på level 1 utan sina gamla prylar? Eller är det så att rollpersonen går ner och först om spelaren nickar gillande så dör rollpersonen? Eller är ni någonstans däremellan? Och jag tror inte att vi officiellt förklarar någon av dessa lösningar som den bästa i alla avseenden. Men...
inte alls.
Men ta snacket.
Ofta tänker jag att det finns en tydlig bild från det spel man spelar. Så man kanske lutar sig tillbaka till. Men kolla av att det är så förväntningen. Liksom. OSR är ju nästan det överdrivna typexemplet på spel där man då förväntas dö. Spel som, ja, men säger Warhammer, och har ju spritt sig vidare till massa andra också, så har du ju ofta haft några poäng som kan rädda dig ett par gånger, men till slut så tar turen slut. Och så vidare. Är det fine så? Så är det fine så.
Ja, jag har inte spelat den femte utgåvan själv, men jag har hört kritiken mot den, att när rollpersonerna väl passerar typ nivå 5, något sånt där, så är de i praktiken odödliga.
Aha.
Eller döden är inte beständig. Därför att det finns så många sätt att komma tillbaka och undflydra eller kliva åt sidan runt döden där. Så att det är då i samma personers åsikt då det sämsta spelet, därför att rollpersonerna kan inte dö. Men då är vi tillbaka där vi började vår diskussion. Ja,
alltså jag minns ju en tid då jag tittade på olika spel som kanske var 90% lika varann och tyckte att det här var bättre än det där, för att man dog lättare. Det var en grej liksom. Verkligen. Och bara, kan man bli one-shotad i spelet? Coolt. Sen, alltså, inte så att jag spelade särskilt mycket, särskilt inte beroende på de här kriterierna. Så då. Men som skrivbordstyckare, eller jag på att säga, och läsare, så bara, bra, kan du.
Jag kan ju då dela, jag tror inte vi har pratat om det på podden förut. Min första gången jag spelade Dungeons and Dragons, så gjorde jag en alv och jag missade ett save och jag dog. Och sen var det ett skitspel i 10 år. Vi hade alltså inte diskuterat premisserna för det här spelet innan vi började.
Ja.
Nej, med stort överlapp så gick vi sedan vidare och spelade AD&D i några år. Second edition, och jag tror aldrig riktigt att jag återhämtade mig från den där första alvens död. Jag såg alltid med viss misstänksamhet på även Badi och det då, men det är ju en annan sorts spel och rollpersonerna är väl möjligen något mer robusta där.
Ja, för mig.
Om vi tittar på spelhistoriken då, så i och med AD&D, framförallt Second Edition, så börjar ju liksom fokuset på berättelsen att få större plats. Titta på äventyren till Second Edition, så tycker jag mig se en tendens att här har vi en story, här har vi inte en plats längre. Av den biten som jag har varit i kontakt med då, i alla fall. Och det har ju bäring på döden.
Ja, men verkligen. Så är det ju. Och det är ju helt enkelt så att man får ju passa på nu när det är tider då. För det är ju att önska både er och era rollpersoner ett gott slut.
Ja, det var ju fantastiskt bra. Jag tänkte att vi skulle runda av, men det där var ju perfekt.
Ja, eller var det för tidigt? Ja, du kan ju klippa lite senare. Eller så, eller så lägger du in musiken ungefär nu och så. Så får du,
Så det var bra, ja. Ja, men det blev väl bra. Ett litet bonusavsnitt där. Jag borde hinna redigera för nyårs.
Ja.
Nyårsskiftet.
Ska gå på.